En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Bianca Ingrosso svarar äntligen på kritiken mot matbilderna. Ett kändisbarn fick sina fräknar bortlasrade av sin mamma som 14-åring. Lisa Borg har kommit med lite speciellt uttalande kring barn och sociala medier. Och därför är vissa ansikten i Robinson bekanta. Jag heter Nathalie Demirenkärna och varmt välkomna till ett rent nöje!
Wow!
Där gjorde du bra.
Gullisar. Välkomna.
Tack så mycket.
Till Hilda Boman för andra veckan i rad.
Ja.
Underbart
så
att ha det här. Så kul att ha det här. Och Annie Månsson.
Hej.
Välkomna. Ja, det går ett tag ibland.
Det gör ju det, va?
Som dyker upp.
Jag saknar den så mycket hela tiden.
Jag saknar alltid att ha dig i studion också. Hur mår ni idag?
Vi
håller på och pillar med mickarna. Hur mår oss?
Nej, men jag mår bra, tack. Lite trött idag, men annars, ja, jag mår bra.
Jag kallade Hilda för en maskin idag, för att jag såg att hon, alltså vi har en sån här där vi lämnar artiklar. Alltså hon har nu innan poddinspelningen lämnat typ 5-6 grejer.
Alltså jag får panik av Hilda ibland. Alltså hon jobbar på en
maskin.
Verkligen.
Är ordet. Det var helt otroligt.
Det är jättesnälla.
Jag går in i det. Vi gick verkligen in och bara, vad i helvete, klockan är bara 2. Alltså. Är det inte
det
ens 2?
Det har hänt mycket idag, just enkelt. Ja.
Magiskt. Det har jobbats på.
Ja,
mycket bra jobbat, Hilda. Vi ska hugga in i första ämnet för veckan, men innan dess får du jättegärna som lyssnar gå in och följa ett rent nöje i din poddspelare eller i Aftonbladets app, så du inte missar när nya avsnitt kommer. För vi kör ju ut varje vecka. Och så finns vi också på YouTube, och där ser ni också allt vi pratar om, plus våra, ja, gulliga nillen säger jag, mina kollegor. Jag vet inte riktigt om mitt, det är så kul att se på. Men mina kollegors gulliga nillen. Och ett rent nöje på Aftonbladets YouTube-kanal är där vi hittar dessa klipp helt enkelt. Men nu då. Bianca Ingrosso.
Tada!
Vi
surprise i podden!
Exakt! Jag tänkte säga.
Vad sällan.
Men den här veckan kände jag ändå att det var en grej som särskilt fastnade hos mig, som gör att Bianca återigen pratas om i denna podd. För det som har hänt är att hon har pratat om ett ämne som jag vet for a fact att många diskuterar om liksom där ute. För det här är någonting som hon gör, men också många andra influencers gör. Det handlar om mat. Kan ni tänka er vad jag menar då?
Kan det vara att hon lägger upp rätt mycket på mat, kanske?
Mm, ja. Precis.
Ja, det har de ju gemensamt, våra kära influencers. Mm. Det är väldigt mycket mat på story. Det ser oftast väldigt gott ut, men man undrar också, jaha. Jaha, äter du sån här brakmiddag varje dag?
Ja, men lite så.
Ja. Exakt så. Det handlar om att det finns en del stora influencers som är, ja, men smala, ibland också väldigt smala, som konstant lägger ut väldigt, väldigt mycket matbilder. Och vi snackar ju då om, ja, som du sa, Annie, brakmiddag. Mm. Alltså bord fyllda med saker som, ja, men burgare, pasta, såser, fika, bröd, matiga efterrätter, glass. Alltså så här, saker, mat som är känt för att innehålla mer än liksom, ja, ganska mycket kalorier.
Nej,
precis.
Ja,
inte en tunn liten salladsboll helt enkelt. Och det har ju länge, känns det som, men också så här, jag har hört det själv, liksom varit ett hett samtalsämne bland kanske särskilt tjejgrupper och tjejkompisar och så, att man inte riktigt har fattat hur det här går ihop. Alltså att de här smala influenserna kan ju omöjligtvis äta ens några procent av all mat de lägger ut. Mm. För att de ser ju ut som de gör.
Tanken har ju slagit en.
Ja.
Ja.
Och det här är ju någonting som, men jag har sett det diskuteras i tjejgruppen, men också så här, man har hört folk prata om det här. Liksom. Och nu har Bianca Ingrosso faktiskt försvarat sig kring den här grejen på Snapchat. Mm. Det är TikTok-kontot TikTok Gossip Boy, som vi alla väl älskar, som har filmat av Biancas Snap då hon svarar på en följarfråga som lyder så här.
Alltså, tycker det är lite skumt att du lägger ut så här mycket på mat när du bakom kameran inte äter allt du fotar? Det är verkligen fel bild av folk som lider av ätstörningar.
Mm. Låt oss lyssna på Biancas svar.
Jag kan säga att det är så många gånger jag äter och inte ens tänker på. Min ätstörning är inte primär i mitt huvud då. Och sen får jag såna här kommentarer. Och har jag en dålig dag, då kan den här kommentaren trigga mig att, betyder det att jag inte skulle ta ätit det där? Eller varför kommenteras det här? Om jag ser en bild på en god mat eller en bra sminkning eller ett fint hem, så delar jag det för att jag tycker bilden är mumsig eller god, eller att jag vill att ni ska se all mat som finns att beställa på Olli. Det har inte alltid att göra med mitt intag i min mun. Om jag går till matdisken där de serverar mat och tar bild på, shit, hur fin är inte den här pastan? Det behöver inte ni lägga i kontext till huruvida jag äter den eller inte. Jag kan sitta och fota ett helt bord för att bordet är vackert. För att mat är vackert när det ligger där på ett bord. Sen har du ingenting med att göra om jag åt upp allt. No shit, I fucking didn't. Alltså, att dela på mat är inte att jag ska äta upp allt.
Mm. Gud vad jag har blandade känslor efter det här.
Ja, jag med. Svaret. Vad dyker upp för tankar hos er?
Varför lägga upp så himla mycket på mat om du inte ska äta den? Alltså, jag förstår vad hon menar med att om jag ser ett fint hem lägger jag upp det. No shit att jag inte äter upp allting. Men det är någonting här som skaver hos mig. Mm. Alltså, jag vet inte om det är att jag tycker det är problematiskt just för att hon är jätteöppen med sin ätstörning och bulimi, men lägger upp jättemycket mat. Den liksom kombinationen kan jag ibland tycka blir väldigt tokig liksom, och kanske lite skadlig för folk som är sjuka också. Men jag tänker ju också så här, det är så många som går på sina knän nu, alltså vi har en svår ekonomi, att hon ska beställa in massa mat, alla rätter som finns på Olli, för att visa upp det för sina följare. Det är inte riktigt så bra, tycker inte jag. Mm. Alltså förlåt, det här landade lite fel hos mig.
Ja, det var ju en ny aspekt. Det
var ett dåligt argument, tyckte jag. För att man beställer inte in 10 rätter om du inte tänker äta 10 rätter. Alltså vi slänger inte mat. Det har man väl lärt sig sedan man var barn. Liksom, du slänger inte mat.
Nej, men jag håller verkligen med dig också. Jag reagerar också lite på det. Men sen kan man också tycka synd om henne och så alltid ska bli så kommenterad om vad hon äter och inte äter och liksom allt där. Så det är ju svårt också. Jag vet inte liksom vad hon kan göra rätt i heller här och liksom svara eller inte svara. Jag vet inte.
Nej, men alltså jag förstår helt hennes synpunkt med att folk ständigt ska kommentera hennes ätstörning om hon lägger ut en bild på en mat. Att hon ska få hela tiden påminnas om att, men du har ju sagt att du är sjuk. Alltså, köper hela den delen av det. Jag köper inte att man beställer in massa mat för att visa upp det för sina följare. Alltså, konstigt.
Är det lite så reklam då för restaurangerna? Eller varför, varför vill man göra det? Eller liksom?
Jag vet inte. Ju det på många restauranger faktiskt, inte bara på sin brorsa.
Nej, det är ju när hon är utomlands och de beställer in, jag vet typ nu i somras eller för någon vecka sedan bara, de beställer in, det är så helt otroligt ut, helt sjukt vitlöksbröd som de bröt. Alltså, förstår att hon blir triggad av kommentaren, men jag tyckte att hennes argument föll platt.
Alltså,
vad tycker du, Nathalie?
Ja, men du har ju sagt jättemycket av grejerna som jag tänkte säga. Jag tycker att det är en rimlig fråga att ställa till Bianca. Och jag tycker också att det är bra att hon svarar. Alltså, kul att höra hennes synpunkt. Eller intressant, så det kul är fel ord. Men intressant. Så vad roligt det var. men det var liksom intressant att höra hennes synpunkt. Men jag tycker det finns något problematiskt. Kombon jättemycket matbilder och jättesmala bilder. Oavsett om det är Bianca eller en annan influencer.
Ja, gud ja.
För att de ju har följare som ser detta. Men jag har också exakt samma aspekt som du sa med det här med liksom det rika i det här. Alltså så här, jag håller ju 100% med Bianca om att mat är någonting väldigt fint att fota. Ja. Alla som känner mig vet ju att jag så här, dels, alltså jag lägger ut stories när jag själv lagar mat. Ja. Att äta ute på restaurang är typ min största hobby.
Ja, verkligen. Det är värsta restaurangbesök varje helg.
Det är verkligen liksom kul för mig, och också att jag lägger ofta ut väldigt mycket matbilder. Men när jag går ut och äter, oavsett om det är så här bara med min man eller om det är med kompisar eller familjen, så oavsett hur våra kroppsformer ser ut i sällskapet, så äts maten upp som beställs.
Ja, man beställer ju inte in bara för en bild. Nej. Alltså det är ju det som är liksom,
alltså det hade jag aldrig gjort. Ja. Det är där det man liksom, inte kan relatera liksom.
Det är ju där också så här, för att jag äter min del, han äter sin del, hon äter sin del. Mm. Man käkar upp det som beställs in till bordet. Mm. Och jag antar att det är samma hos er, liksom, att man gör det. Och det är det här jag menar med att så här, baserat på då hennes svar, så menar hon då att det beställs in en massa mat för att ta bilder och sen äts det inte upp. Och jag har svårt att se att en grupp, så här, säg ett gäng influencer-tjejer som går ut och äter middag, ber om doggy bags efteråt och tar med sig det hem. Liksom.
Det är det bästa jag vet att göra.
Ja, det är faktiskt
fantastiskt.
Är man mätt så har man, alltså, för då har man ju inte, då har man ändå matlåda sen, precis. Så jag minst tänker då att så här, alltså om Bianca och andra influencers ser till att borden är fulla med massa gott, för att man äter med ögonen och sen tar man fina bilder, men sen kanske bara smakar lite på olika saker, lämnas då allt annat på bordet för att slängas?
Men det är ju så jag tolkar det. Ja. Och hon sa ju no shit att jag inte äter upp allting. Som att jag också var en självklarhet.
Ja, men vem äter det? Alltså, för jag har svårt att tänka mig att det är en i sällskapet som går och äter alla andras fulla tallrikar. Alltså, det kan ju inte vara en person som är en dammsugare runt och bara så här, 10 fulla tallrikar, jag ska äta upp allt.
Jag antar att det skickas tillbaka bara. Alltså till köket eller och slängs.
Slängs.
Ja.
Och det känns ju inte så bra.
Ja, för det tycker jag blir faktiskt problematiskt. För att det är en konstig bild utåt också till så här unga tjejer också. Bara för att man är då rik och då kanske inte känner det här vanliga som vi kanske känner i att så här, nu har jag betalat för det här så nu äter jag upp. Mm. Och istället bara filmar och fotar för alltså fina bilder, men kanske bara vill smakprova för att man vill hålla sig smal.
Mm. Ja.
Eller?
Ja, och jag vill verkligen förtydliga igen att vi pratar ju inte bara om Bianca Ingrosso, vi pratar om alla influencers som gör det här. Nu är det bara Bianca som har svarat på det.
Det är det. Ja. 100%.
För att vi kan det liksom känns som inte att, nämna nej, skiten andra. Kommer liksom alltid på henne, men det är långt ifrån hon som är liksom problemet i det här.
Vi kan ju inte nämna ju här, andra influencers nu vid namn, för att de har ju inte fått uttala sig om det.
Men man ser det ju så fort man går in på Instagram.
Ja.
100%. Jag som sagt uppskattar verkligen att Bianca tar oss svarar på det, för då vet vi lite hur hon tänker. Men det är ju något som skaver ändå, trots att hon har svarat, eller?
Ja, absolut. Ja. För att även om svaret var som man hade tänkt att svaret var, så hoppades man på att det fanns något bättre.
Ja, och det handlar ju inte om hennes ätstörning, utan det handlar så här generellt, liksom att det här med att så här beställa in saker, fota, men inte äta upp. Men ändå utåt inte säga att det här åt jag inte upp. Mm. Eller liksom, det är ju första gången de säger det.
Det här man hör folk som gör så här jättestora mukbangs typ. Mm. Och de ska äta 85 bitar sushi.
Mm,
men man ser aldrig när de sväljer. Nej. Och det blir det här snacket, spottar de ut maten? Mm. Men okej, varför lägger du upp att du äter 80 bitar om du spottar ut? Och så blir det liksom, det blir aldrig bra.
Nej,
varför ska man visa utåt att man gör någonting om man egentligen inte gör det?
Ja, är det inte bättre att beställa in en 15 bitar som nu är äta den?
Exakt, liksom, såklart. Det kommer inte ge samma views. Nej, det kommer inte ge samma engagemang. Och liksom, våra influencers vet ju vad som flyger.
Ja.
Mm. De vet ju vad följarna vill ha. Så att det är klart att de gör allt. Det är ju deras jobb att göra allt för att få in likesen och engagemanget.
Ja.
Men
det är ju så här, för Bianca lägger ju jättemycket ut så här, matbilder ut, allting är ju oftast det godaste hon någonsin har ätit, säger hon ofta. Jag kan relatera, alltså jag kan verkligen också vara så, gud vad gott det var, typ godis jag ätit. Alltså jag kan vara lite överdriven i att jag tycker något är så gott i stunden, så glömmer jag bort den där middagen åt för en vecka sedan som var kanske lite bättre, för att i stunden var den där grejen så god. Så jag tycker det är kul att titta på matkontent, men när det sen kombineras med bilder som visar att personer inte har ätit upp den maten, så att säga.
Mm.
Det är lite konstigt.
Mm.
Ja.
Det är jättesvårt att prata om det. Alltså, för man vill aldrig såra någon eller få någon att må dåligt. Nej. Och det är ju alltid när vi nämner såna här mat och triggande ämnen. Liksom. Mm. Men vi alla kan nog hålla med om att för mycket mat på story och för liksom... Inte.
Det är svårt att veta vad jag ska säga.
Ja, men den kombinationen, det blir lite fel. Ja. Kanske. Eller, ja.
Smala bilder i kombo med extremt mycket mat. Inte bara... vanlig mat.
Nej.
Extremt mycket mat pratar vi om här. Mm. Men jag uppskattar verkligen att Bianca gav sin syn på saken. Mm. Även om man inte håller med om allt hon säger så var det ändå ett svar
på tal.
Ja.
Ja, hon lär ju ha sett att hon har fått det här länge nu. Liksom. Ja. Så det är väl bra att hon svarar i alla fall. Mm.
Ja, och det är ju många andra influencers som faktiskt duckar och inte svarar på såna här saker. Och uppskattar att hon gör det ändå. Så får man tycka olika, helt enkelt.
Mm. Ja. På gråa min
att Real Housewives-stjärnor ofta är väldigt utseendefixerade och väldigt, vad ska man säga, väldigt inställda till plastikkirurgi och ingrepp och så. Det är vi väl ändå överens om.
Absolut, det är inget nytt.
Det är inget nytt. Well, den kända Real Housewives of Atlanta-stjärnan Kim Zolciak, tror man säger, Bierman.
Alltså man läser det där namnet i rubriker var och varenda dag, men jag har ingen aning heller om hur man säger namnet.
Nej, tyvärr inte heller.
Alltså, jag har lyssnat fram en sån här how to pronounce. Ja. Men Kim Zolciak säger nu, Bierman. Hon jag tycker att hon har gått över alla gränser.
Okay.
Faktiskt. Hennes dotter Ariana har nämligen lagt ut en video på Instagram där hon sminkar på sig fräknar, som ju många gör. Och lyssnar på vad hon säger att hennes mamma gjorde mot henne när hon bara var 14 år gammal.
I always put on freckles. Every time I do it, it makes me think of the fact that I would not be putting on these freckles had my mother not have gotten rid of my freckles when I was 14. My mom sent me to get a facial and I was like, okay, going to get a facial, whatever. And my friend's like, girl, where are your freckles going? I'm like, what are you talking about? Facial girl's like, your mom told me that you didn't like them and you wanted me to remove them, like with the facial, lasering them off. What? I love my freckles. So now I put them on. I was on the phone with my mom the other day and she just started laughing. It's like, you're a jackass. Like, now I add them onto my face because I don't have them anymore because somebody removed them. I didn't want them removed. Nobody said. Literally nobody said. So now I'm constantly stamping them on and trying to make them look even just remotely like what mine looked like growing up. I miss my freckles. But mom, you're a jackass for that. I love you, but insane.
Men är det här på riktigt?
Alltså. Så, Ariana berättar här att hennes mamma såg till att hennes 14-åriga dotters då fräknar lasrades bort.
Nej, men det här måste vara ett skämt. Och
bara åt det efterhand.
Eller?
Ja, tänker ni det?
Ja, men alltså,
det känns nästan som det. Det är helt också sjukt.
Kan man lasera bort fräknar?
Det tror jag.
Aldrig hört någon som gjort det.
Ja, det måste man kunna göra.
Ja, jag har
som man kan ta bort leverfläckar och sånt borde man kunna.
Ja, kanske. Ja. Nej, det känns helt... Det var verkligen en ny nivå.
Ja, alltså om det är ett skämt så är det ju ett sinnessjukt skämt att komma på.
Ja, verkligen. Liksom,
då har man ju jättekonstig fantasi. Eller liksom, nu ska jag dra ett prank på Instagram där jag ska säga.
Nej, men det är ju säkert sant. Alltså, det förvånar ni ju inte nästan på ett sätt.
Nej, alltså. Nej, det gör ju inte det just för alltså, personen som är mamman då, Kim. Ja, alltså, hon hade ju säkert kunnat göra något sånt här, men det är ju nog extremt sorgligt.
Ja.
Om en 14-åring skulle kunna säga en dag, jag vill inte ha några fräknar. Mm. Som varenda 14-åring säger om precis allt. Ja. Man hatar sina ögonbryn, man hatar sina ögon, man hatar sin näsa. Alltså man hatar ju allt som 14-åring. Mm. Och mamman då bara, ja men då följer du med här. Vi ska göra facial.
Vet du vad som är värre? Om du hör i klippet så säger hon att hon älskade sina fräknar. Ja.
Men då, vad kommer det från då? Liksom?
Ja men då är det ju mamman som inte har gillat dem.
Då tycker mamman att det är fult. Och bara,
alltså, det är helt sinnes. För det är en grej att vara besatt av sitt egna utseende, vilket man ser på Kim att hon är. Men att gå in på sitt barns utseende på det sättet, när hon, alltså hon mådde bra, Ja. Hon var 14, hon älskade sina fräknar. Ja. Det var inget hon mådde dåligt av överhuvudtaget, men mamman har ju uppenbarligen inte gillat det. För hon skickar henne till att göra en ansiktsbehandling, men går och ser till att den här personen lasrar bort hennes fräknar.
Det går ju inte ens att förstå. Alltså, nej. Det är så här, det hade inte varit okej oavsett liksom. Men man hade förstått ännu mer om det var så här, okej, jag hatar det här, jag mår så dåligt liksom. Jag blir mobbad.
Det är en
där,
annan
liksom.
Sak.
Men alltså, det där är ju helt...
Nej, men oavsett. Jag är strikt emot det här.
Ja.
Jag blev förbannad.
Ja, men jag blev chockad på riktigt.
Även om fräknar inte är det alltså, största i livet. Så. Det är inte så att mamman har gått och gjort en näsoperation på unga. Liksom. Men det är fortfarande så galet att du som mamma tycker att en 14-åring behöver ändra någonting alls med sitt utseende.
För det är, det, det är där det skaver, tycker jag. Exakt. Jag håller helt med om att hon hade mått dåligt över det. De pratade igenom det. Det finns alltså ett enkelt sätt att få bort
14-åring.
Det.
Nej, för det är så här, bort det som 18-åring.
Ja.
men faktiskt, för det är så här, man ändrar sig fram och tillbaka i den åldern också. Som
ja,
du sa,
för det alltså. Gör man. Alltså, det är ju samma sak typ folk som har glugg.
Mm.
De kanske mår jättedåligt över det. Så har de tandställning och sen så när de blir lite äldre blir de så... Fan att jag hade tandställning och gjorde så att jag ser ut precis som varenda en. Jag skulle bara behållit den där gluggen. Alltså, man går ju igenom faser och hatar allt möjligt.
Absolut.
Och så, ja.
Men jag kan ändå köpa lite mer om hon hade mått dåligt över det, för det just för att det inte är en operation eller så. Kan ändå köpa om hon hade liksom mått dåligt och verkligen så här, jag mår psykiskt dåligt av fräknarna liksom. Och man efter mycket om en män som förälder ger med sig där. Kan köpa det lite ändå. Men att själv bestämma att den här
men vad har Kim sagt? Har hon kommenterat det här?
Hon alltså för Ariana säger då i videon att mamman bara skrattar när hon tar upp det här. Tror fan att hon också på Instagram-inlägget har reagerat med bara gråtskratt-emojis.
Nej,
liksom.
Sluta.
Flera stycken i rad.
Men det, då, jag undrar ju då, är det här någon ragebait?
Ja, men
alltså, är det ett ihopkokat skämt av dem?
Fy fan, vad sjukt i så fall.
Finns det några bilder på dottern när hon är 14?
Det vill man ju se.
För man vill ju veta, hade hon verkligen fräknar?
Nu behöver vi bevis.
Ja, jag behöver
bevis. Vi får se hur många år har de varit, för hon är väl, dottern är typ 23 nu.
Ja.
Var de kända redan hon var 14?
Alltså, jag vet inte, men jag känner att alltså, stora journalistpriset är på väg till oss.
Ja,
så nu gräver vi fram sanningen här i studion.
Hade Kim fräknar?
Vem har varit gener till fräknarna?
Det låter väl helt sjukt. Ja, people har sökt dem. De har inte... för att i det här kommentarsfältet har ju också Ariana då svarar på mammas gråtskatt-emojis med att såhär, haha, you jackass, liksom. Mm. Så hon fortsätter liksom kalla, men jag hittar ingen bild på henne när hon är 14, alltså. Ariana Biron as a child. Gud, vad obehaglig grej att söka på. Men här kanske vi hittar lite...
Hur gammal är hon idag?
23. Där är suddiga bilder.
9 år sedan.
Ja, men titta! Det här måste ju vara hon, eller den andra dottern. Det är lite fräknar där, ser ni? Gud, jag vet inte hur man
öppnar. Jag ser fräknar.
Okej, det
är mycket fräknar på näsan.
Ja, det borde ju vara hon, eller? Det kan vara hennes andra dotter också, låt mig titta. Men oavsett.
Men då har de ju det ändå,
då har de
i familjen.
Ändå det i familjen, ja.
Ja, men då är det
stämmer. Det är Ariana, där har vi bilden. Titta.
Vi fick det bekräftat.
Ja, massa fräknar. Oj, förlåt, jag har inte vridit skärmen ordentligt till dig.
Vi ser det, ni som lyssnar och inte ser. Oj. Hon är tjejen som har pratat. Hon har fullt med fräknar.
Ja.
Det är bevisat. Ja.
Fy fan!
Och nu måste hon sitta och måla dit dem för att nu är det trendigt igen. Och fräknar.
Helt jävla
otroligt. Det är det också. Gör det inte av med någonting. För man vet aldrig när det blir trendigt.
Det är så
ingen
sant.
Jag tycker, det här är galenskap. Att en morsa har gått in och varit så här. Nu ska du bli av med dina
fräknar. Men alltså, jag blir av med föräldraskapet.
Alltså,
man undrar ju ibland.
Jag var bara tvungen att ta upp det här. Mer efter att en kollega la det här i vår nyhetsråd. Jag känner, vi släpper det, för jag känner att jag börjar få puls av det här på riktigt.
Lilla söta fröken fräken, ifrån flygen blev min Värmland nu i år. Och alla Värmlands pulsar slår när hon genom staden går. Lilla söta fröken fräken.
Kollar ni på Robinson, den säsongen som alltså började nyligen?
Ja!
halvt, jag har börjat. Mm. Ja, det ligger efter.
Mm. Det är sant. Man hamnar ju väldigt lätt efter.
Ja, det är väldigt mycket avsnitt.
Ja. Alltså, missar man en vecka, då är man fem avsnitt
efter. Men det är verkligen så. Det är ett projekt. Ja. Liksom.
Det här är ju mitt stora problem med Robinson. Även med Bachelor och så. De här grejerna som går många gånger i veckan, Paradise Hotel. Man hamnar väldigt lätt efter. Mm. Och Robinson har varit den som jag då ofta typ har släppt. För att jag inte orkar...
Man behöver ha ett brinnande intresse för just Robinson. Du kan inte bara tycka om det lite grann för att kunna följa en hel säsong. Och det känns som att du inte riktigt har ett brinnande intresse.
Nej, jag har liksom, det är kul när man väl tittar det med den. Men jag har bestämt mig den här säsongen för att se från början till slut. Vi får se hur det går. Och då slog det mig att en av deltagarna, Diana, påminner mig så otroligt mycket om någon. Särskilt när hon pratar.
Vem är Diana nu igen?
Ja, hur ska man förklara det?
Vilket lag är hon med?
Fråga inte mig.
Som att jag ska komma ihåg.
För jag, nej, jag har inte, alltså, jag tror inte jag kan ett enda namn.
Nej. Det är någon av tjejerna i lagen.
Mm. Men du kommer få se.
Kanske om jag ser en bild kanske man...
Ja, ni kommer få se, jag kommer visa bild. Så Diana påminner mig väldigt mycket om någon, särskilt när hon pratar. Hela attityden, approachen, viben. Det påminner mig väldigt mycket om någon. Lyssna här.
Jag får ju ut mina mikroaggressioner lite då och då. När jag får liksom öppningar och tillfällen.
Jag behöver kugga alla tecken. Och...
En vis.
En gaffel-Johan. Och...
En tv.
Alltså så här. Men sån där människa, du behöver aldrig oroa dig. Hon kommer ge dig ett öppet mål till att sätta henne på plats.
Det var när jag ramlade efter tävlingen.
Ja, alla rivmärken.
Ja, men det ser ut som jag har gjort något, att jag har sprungit igenom törnen någonstans eller någonting sånt. Men det var...
Anna,
du var ju inte med i tävlingen, så när var det du ramlade?
Alltså, rivig attityd.
Ja, alltså,
eller hur? Man förstår, det finns ett temperament, det finns ett humör. Mm. Och sen så fick jag svaret på varför hon är så bekant. På Robinsons sociala medier så fick jag upp att det är en viss tv-profils syster. Lyssna på det här.
Det här är Bettina från Sveriges dummaste.
Och det där är Diana Akela från Robinson. Och det få vet är att vi är syror. Mm. Och, jag är den snyggaste, bara att ni vet.
Och jag är den smartaste.
Men vänta, är jag inte smart menar du?
Men vi har ju sett det i Sveriges dummaste. Alltså, hur smart kan man vara på en skala?
Nej, men hästar lägger
inte ägg.
Nej. Hästar föder föl. Tillbaka till Robinson. Jag har fått reda på att du är med Robinson nu via några trailer på TV4. Och du svär väldigt mycket. Dels skulle jag säga att jag blev chockad när jag såg att du skulle vara med. Mm. För du har ju inte berättat för någon förutom för en syster. Och hur kommer det sig att vi andra syrror inte fick reda på något?
Dels är vi jättemånga, så det är så här, ska man berätta för en eller ska man berätta för alla?
Varför skulle du ha med dig läppglas?
För mig räckte det med Amira.
Ja, hennes grej att ta med alltså läppglas också. Men ja, det är alltså Bettina Philipsons
syster. Och nu när man vet... Kan man inte se det?
Eller hur? Nej.
Alltså, nu hör man dem prata ganska lik. De har lite lika drag. Ja. Så himla kul. Och jag var ju jättefan av Sveriges dummaste. Så att jag har ju det så färskt i minnet.
Samma här. Otroligt.
Ja. Visst var det otroligt?
Ja, jag skulle vara jättelika. De låter ju typ exakt lika.
Exakt. Ja. Det är rösterna. Ja. Utseendemässigt absolut att man ser att de kan
vara. Man tar det inte direkt.
Det var inte det. Nej. Det var attityden. Det var det här djupare rösten. Ja. Gud vad jag tyckte det var skönt när jag insåg varför. Jag hade någonting där jag bara såhär, varför? Sen bara, Bettina Philipsons.
Underbart.
Ja, men bra. Hon gick ut och liksom sa det.
Eller hur, gick på jakt också efter liksom, vem är det hon påminner om. Så väldigt skönt att ha utrett det. Men sen är det ju en annan person som också är ett bekant ansikte. Och det är August.
Som var med
i Gift vid första ögonkastet.
Som din alltså favorit i Gift vid första ögonkastet får vi väl ändå säga.
Annie minns. Alltså, så
det här får ni berätta, för det här var innan mig.
Alltså jag, den säsongen av Gift vid första ögonkastet, jag hade ju väldigt svårt för August.
Ja, men så här. Nathalie är lite av en lyxtjeja. August kliver in i programmet med ett bajsparadis. Eller vad? Det är bajspalats.
Jag vet just det.
Redan där. Det skavde. Det
var inte... Men jag kan se att det skavde.
Ja, ja. Nathalie med hennes liksom märkesväskor, perfekta hår och läppglans. August med hans lilla basker typ och ett bajspalats att erbjuda. Det var otroligt kul säsong. Alltså.
Men var inte det också det paret som bara, det var så jobbigt att se?
Ja, det var.
Det funkade verkligen inte.
Det funkade inte.
Och någon hoppade av, eller?
Ja, Karro.
Karro, ja.
Och han skulle ju öppna bildörren när de körde bil. Han skulle hoppa över så här när man inte fick vara.
Ja.
Nej, det var sämsta matchen i historien.
Ja, det var så dåligt.
Ja, men jag var, alltså absolut, det Annie säger stämmer, jag har inget försvar, jag var inte ett fan alls av honom.
Det var
en
väldigt
säsongen.
Kul kontrast.
Ja, det var, ja, verkligen. Men då så tänkte jag då, när han dök upp i Robinson, så tänkte jag, kanske kommer jag ändra mig nu, kanske det har gått liksom ett tag, ett par år och sådär, tänkte så här. Jag kanske bara överdrev med att han
jag
inte alls var min person.
Den här
min
sidan hos dig. Ja. Att du är villig. En ny chans. Vi börjar om på ett nytt kapitel.
Jag var absolut villig.
Ja, jättefint och bra.
Men August gav mig inte den chansen att se honom på ett annat sätt. För jag fick genast en dålig vibe igen.
Oj,
I ett av de senaste avsnitten så är det en supergullig kvinna, Susanne, som kämpar oerhört mycket i en grupptävling med att ta sig upp från en brygga från havet utan trappa. Hon kämpar och kämpar, försöker olika tekniker, men hon tar sig inte upp.
Förlåt att jag ska...
Alltså den här scenen är verkligen så här, det är jag om jag hade varit med i Robinson. Alltså 1000% jag. Jag kan inte ta mig upp, jag förstår henne. Laget förlorar hela grejen på grund av detta, för de låg jättemycket före. Det här är alltså August, eller laget som August är med i. Men efteråt, när det andra laget blir de som vinner för att hon inte kan ta sig upp, då hyllar alla andra hennes kämpaglöden då. Alla, förutom August,
nej! När lag Syd till sist fick in sina bollar så hoppade väldigt många i vattnet för att simma till Susanne och visa sitt stöd. Jag föll inte för den vågen utan kände både liksom lite besvikelse, men också jag tittade bort mot Syd och kände att deras svagaste person höll måttet. Och jag ville visa respekt för det och ställde mig och applåderade lite för dem.
Men alltså,
nej!
Förlåt. Det...
Applådera för så dem. Här,
finns det ett värre personlighetsdrag än att vara så dålig förlorare? Alltså man är ett lag, ni har redan förlorat. Det behöver inte göra det värre än vad det redan är.
Nej.
Eller... Se till liksom att, och gör inte dig själv till ett offer.
Nej.
Det, han får ju det att låta som att det är synd om honom.
Ja.
Alla hoppade ner och trösta. Jag stod kvar. Applåderade för det andra laget. Man bara, men alltså, ryck upp dig.
Jag är glad att ni rampar för att
jag
behövde dina känslor. Ja, men det här väckte så mycket tillbaka till så här, varför skavde det för första. Ja, men det var det här. Nu ska inte vi vara allt för elaka mot August och så. Jag förstår att man kan bli besviken. Man ligger före så mycket. Det är en person som gör att man inte... Jag kan ändå förstå liksom så att det är tufft. Och de äter typ ingenting och alltså, absolut. Såklart. Och han kanske framöver kommer visa att han är en helt fantastisk människa. Men det här skaver hos mig.
Jag skulle säga, jag följde ju den Gift för första gången säsongen väldigt mycket och slaviskt. Och han hade en annorlunda energi. Alltså han ville gå emot regler lite grann. Han var väldigt sig själv och det uppskattar man ju, alltså, och det är en kul karaktär. Sen det här med att han är dålig förlorare och bitter, det tycker jag är nytt. Jag tyckte att han var en kul karaktär. Jag förstår att Karro, som han parades ihop med, att de bara alltså inte matchade. Och därför så fick han den här lite lekfulla sidan inte riktigt plats.
Just det.
Men det var ju ändå kul tv, det var ju bra liksom.
Ja,
var
ju inte
trevlig eller någonting, absolut
inte. Nej, det är
inte
sant, den här sidan som visades nu i Robinson är ju inte något sånt som syntes i för första, för det var inte en, det var en helt annan situation.
Så det är olika saker liksom, först var det där med bajset.
Ja, exakt.
Som du störde dig på, nu har han en dålig förlorare också.
Jajamän, exakt så. Och liksom så här... Det ligger ju också någonting i det här med att Susanne då, som är den då svaga länken i den här tävlingen, hon är också världens gulligaste person. Vi kan lyssna på hur det lät efteråt också.
Hur skön är den här segern, Kevin?
Sjukt skön. Det var en grymt tuff tävling, men jag är så stolt över vårt lag. En stor eloge går även ut från hela vårt lag till Sussi, som orkade kämpa. Hon gav ju aldrig upp. Vi fortsatte försöka in i det sista.
Då vänder jag mig till lag Nord och till dig, Susanne. Vad var det som hände?
Jag förstod direkt att när det var någon trappa upp så skulle jag aldrig få upp min bakdel. Jag har för stor stjärt. Så att vi förlorade på grund av mig.
Alltså, så, som en person som har en alldeles, i mitt fall, stor stjärt, alldeles för stor stjärt, som är väldigt osmidig i sådana sammanhang. Jag känner så starkt för Susanne.
Gulliga hatten.
Susanne.
Ja, helt underbar.
Ja, och det, men också så här. Det är klart att andra laget kommer hylla henne. Det var hon som gjorde så de vann. Ja. Men det var ändå
fint att de gör
av
det.
Dem att säga ja, alltså, såklart. Ja.
Det laget hyllar. Mm. Folk börjar typ gråta över att de tycker så synd om. Alltså för att hon kämpade så mycket. Alla i hennes eget lag hoppar ner i havet för att liksom stötta henne.
Ja.
Alla! Ja. Förutom August.
Förutom August.
Det är ändå lite speciellt att vara den enda.
Ja.
Ja.
Eller hur?
Ja.
Ja. Ja, jag vet inte. August kanske kommer visa fantastiska sidor framöver.
Ja, han kanske har en dålig dag som vi sa.
Ja, ja, så kan det vara.
Men spännande att se. Kul att se henne i rutan igen i alla fall. Han är ju en kul figur.
Han väcker känslor hos mig, så att säga. Med Susanne i mitt hjärta.
Ja,
faktiskt. Hon, hennes stjärt. De förtjänar att vara kvar i tävlingen.
Susannes stjärt.
Ja.
Älskar.
Ja. Jätteroligt. Ordet stjärt är också så roligt. Jag använder aldrig det.
Nej,
jag säger ju rumpa liksom.
Ja,
ja, en liten stjärt. Ja, det är väldigt kul.
Susanne, Susanne, vi ska vara rädda om varann. Du kan ge mig längtan som ingen annan kan. Susanne, Susanne, all min oro den försvann.
Influencern Lisa Borg har i en intervju med Mama pratat lite om det här med att som influencer exponera sitt barn, i det här fallet Charlie, för hundratusentals följare. Och också i den väldigt omtalade förlossningsdokumentären på SVT och så vidare. Och det här med så här, influencers och exponera barn är ju lite så, a tale as old as time,
ja,
känns det som. Är det rätt, är det fel och så vidare och så vidare. Och det kan man tycka vad man vill om. Men Lisa sa en sak i den här mamma-intervjun som jag väldigt gärna vill ta upp med er och se vad ni tycker. Hon säger så här: man kan ju växa upp i vilken familj som helst, i kungafamiljen eller i en familj med missbruk. Och nu har Charlie kommit till en influencerfamilj. Här filmas det en hel del, så då kommer han synas. Ja.
Nej men
nej, men bara kan vi inte jämföra med missbruk?
Ja, och hon har ju inte fel.
Nej.
Alltså det är klart, föds du in i kungafamiljen, ja tyvärr, I'm so sorry. Alltså du kommer vara en i kungafamiljen.
Mm, mm.
Men måste man synas för det? Jag menar, våra superstora stjärnor får barn, men försöker göra allt för att de ska hållas hemliga, tar inte med dem på röda mattan, skiler deras ansikten när de är ute och fotas av paparazzis. Alltså till och med TMZ är trevliga ibland och blurra barnets ansikte.
Absolut.
Alltså för att de har sån hög integritet för sina barn.
Så när de vet att det är barn som föräldrarna inte har gått ut med, liksom så, då brukar de faktiskt blurra.
Ja. Så jag menar, föds in i en influencerfamilj, filma inte ungen då, tills den kanske kan svara på vad den vill eller inte.
Men vissa influencers är ju sådär att de till en början visar man sig, liksom, sen när liksom bebisen börjar se ut som en person, liksom, då visar man inte.
Ser ut som en person! Ja, men,
jag vet exakt vad du menar.
Alla bebisar ser likadana ut.
Ja. Ja. Nej, men typ så. Men när man börjar se vem det är.
Alltså, när de börjar få ett eget ut.
Kanske börjar förskolan. Liksom,
jag har själv tänkt exakt så. När det ser ut som en person. Ja,
när man kan börja liksom se den nya folk. Alltså, där är Lisa. Liksom.
Men så kommer inte de göra, låter det som. Utan Charlie kommer ju få då synas kanske alltid.
Det låter som det på det här citatet. Här filmas en del, så då kommer han synas. Mm. Ja. Men Lisa säger också i den här intervjun: i vår bransch, när det händer stora saker i livet, går våra views upp. Summan av kardemumman är att man tjänar mer pengar när man har fått barn eller är gravid eller någonting annat händer. Det är liksom sanningen. Men det är inte anledningen till att jag och många andra skaffar barn. Då hade man ju varit sjuk i huvudet.
Ja, och det tvivlar jag inte på.
Nej, inte
jag har sett Lisa och Henrik i flera år nu verkligen vilja vara föräldrar och ha ett barn. Tvivlar inte en sekund på att det handlar om pengar eller något. De vill vara en familj. Men ändå att i samma andetag nämna. Man tjänar mer när man får barn och efter att man har fått barn. Så då blir ju ändå, slutkänslan blir ju, aha, så du fortsätter visa ditt barn för pengarna. Det är ju bara den känslan som man lämnas kvar med.
Ja, och det är ju någonting med det här med att så här, för jag tycker det är en grej att som vanlig person, alltså inte känd person, lägga ut en bild på sitt barn, på sina sociala medier och sådär. Men att som influencers med hundratusentals följare som tjänar pengar på reklamdeals som har med barnen att göra, det är ändå någonting lite speciellt.
Ja.
Eller hur?
Ja, alltså Lex Margaux.
Ja.
Det blev ju jättestort liksom, när det blev dåligt mellan henne och pappan till barnet. För att hon
filmade
med ungen så mycket, tjänade så mycket pengar på ungen. Och det var som en, jaha, ska pengarna gå till barnet då? För det är ju barnet som är med i reklamen. Du hade inte fått det här blöjsamarbetet om det inte var för barnet som också exponeras nu. Det är ju en enda härva, alltså.
Ja, det här är fan inte en lätt fråga egentligen. För det är så här, barnet är ju en del av influencers liv. Den största delen av influencers liv, såklart. Och då, att inte visa upp, eller är det okej att visa upp, men inte i samband med reklamgrejer? Alltså, vad...
Det är svårt, man undrar de här influencerbarnen sen, liksom, när de växer upp, vad de kommer känna då. Det kommer ändå bli intressant.
Ja, alltså, för jag känner ju, jag hade så här någon YouTube-kanal när jag var typ 11-12 år. Och tack och lov att man kan göra de videosarna privata, för det är inte kul, alltså, att som vuxen
se.
Man var ju så tokig, va? Som unge. Och man la ut när man sjöng, och man la ut alltså när man var så cringe. Tack och lov att, att man kan ta bort det. Det är det jag undrar, får barnen gå in där när de är gamla nog och bara, men jag tycker faktiskt inte det var så himla roligt när jag gjorde det här. Får man bestämma då och ta bort det?
Det är inte alla som vill bli, bara för att man har föräldrar som är influencers, kanske man inte själv vill bli det. Liksom.
Men sen är det ju också alltså, grejen med att så här, gå in och ta bort saker är också så här...
Ja, det är, skadan är ju skedd.
Och också så här, reklam, alltså pengarna har kommit in, allting, så de har säkert inget emot om man tar bort någonting 10 år senare.
Nej, det är sant. Det är sant.
Ja, jag tycker det här är väldigt svårt. Faktiskt.
Ja, och jag har inga barn själv, så att det är ännu svårare att sätta sig in i liksom. Men man ser ju ofta kommentarer typ om föräldrar liksom lägger ut bilder på barn, att man är så orolig för vad folk ska göra med bilderna, om de sparar bilderna, om det kanske är bilder på stranden, vad som helst liksom. Då ser man ju andra föräldrar som verkligen blir så här, som alarm typ.
Ja.
Och bara, det här, lägg inte upp sånt här på ditt barn.
Det är ju det.
Ja,
och liksom, så här, jag fattar också att man som influencer som har ett barn, som får ett klädsamarbete till barn eller blöj eller nu vad det kan vara, att det är svårt att tacka nej till de pengarna. Det är oftast väldigt, väldigt bra pengar.
Ja.
Och jag kan förstå att det blir en så här moral kontra pengar kontra, och jag fattar att det är så här, man kan också argumentera för att så här, den här barnen kommer få en fantastisk framtid och jättemycket pengar. Alltså rika föräldrar som kan ge vad den vill ha i livet. Men det är ändå på bekostnad av barnens integritet. Ett barn som inte kan tala för sig själv.
Det är väl det som är problemet.
Det är det. För jag stör mig ju absolut inte på om en influencer bara tar en bild med sitt barn. Hej allihopa! Så. Det är ju bara gulligt.
Ja.
Men det är just pengaaspekten i det som blir knepig. Liksom.
Sen tycker jag, alltså om man får vara sån, att det är väldigt tråkigt att följa en influencer som alltid har haft massa olika saker på sin kanal. Och den får en unge och allt ska bara handla om ungen. Jag vet inte hur det känns att man bara känner att hela mitt liv är mitt barn.
Nej.
Men det blir så jävla mycket.
Ja, för det känner ju verkligen föräldrar. Det fattar.
Men de kan bara prata om sina ungar. Det är som att hela influensen som jag faktiskt följer, för jag bryr mig om den, den finns inte längre.
Nej.
Nu ska vi bara kolla om allt om den här ungen och kolla Lukas springer runt och nu har han tagit sina första steg.
Ja, men det blir lite så. Absolut.
I alla fall första året. Alltså. Ja, jag tror inte det är existera någonting annat i den personens hjärna. Då.
Nej. Ja. Då tappar man mig som följare.
Ja. 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 Sen måste jag säga bara angående Lisa, alltså, hon är ju aldrig något annat än supertrevlig när man träffar henne och så. Så det här var verkligen inget mot Lisa så alls, utan mer bara så här, hela fenomenet ändå.
Mm. Mm.
Intressant. Ja, hon pratar ju
inte
ändå
bara
om det.
Lisa liksom.
Nej.
Nej. Men vi ser ungar i flödet hela tiden.
Hela tiden.
Ja.
Och sen
ja.
Att hon pratar om det så här, ja, den här ungen är ju född i en influencerfamilj.
Ja. Ja,
så
lite
då
roligt.
Får det vara.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Eller hur? I den här intervjun så pratar hon också om att det är knäppt, eller det känns knäppt att människor går runt och inte så här, öppnar upp sig om saker, och att folk känner mycket skam kring saker och ting, och för henne är det alltid självklart att vara superöppen. Jag fick upp ett klipp, ett TikTok-klipp på Hollywoodstjärnan Jacob Elordi från The Wall Street Journal, som hade gjort en intervju med honom, där han fick frågan om vilken konstform han önskar bli modernt igen. Och man kan väl säga att han är raka motsatsen till Lisa Borg.
Mm-hmm. What's one lost art you wish came back in style?
The art of shame. I wish people could experience shame a little heavier. I wish people could experience shame a little heavier.
Jag ville bara få in den.
Men först jag fattade ingenting. Jag bara hoppade från Lisa och nu till Hollywood.
Hur kom han in här liksom?
Jag bara fick upp det här klippet. Samtidigt som jag tänkte på så här, vi ska prata om det här med Lisa Borg i podden. Och då var jag bara så här, det här var lite kul.
Ja, men jag håller inte med honom. Alltså, ingen får känna skam.
Nej.
Alltså, det är så kul när ni inte känner skam.
Det är faktiskt
ja,
sant.
Man gillar den ja. När folk är
på. Ja. Annars har ni inte vet något att prata om.
Nej. Också väldigt sant. Jacob, ja. Lorde, nu sätter du till
sätt dig ner, du är den tråkigaste kändisen vi har. Alltså...
Framöver då, i nöjesvärlden.
Men gud, är vi redan klara?
Ja.
Det här gick så snabbt.
Ja.
Verkligen. Det var vad händer framöver?
Alltså, not so much, eller?
Nej, alltså jag är fortfarande i min Lady Gaga-hall.
Ja,
och kan inte tänka längre att sista konserten är onsdag kväll.
Ja, precis. Då är den här, då, precis samma dag som vår podd har kommit ut.
Mm. Mm.
Jag har faktiskt FOMO som inte haffade biljetter till Lady
Gaga. Alltså,
jag
med. Ja. Alltså, fy vad jag var sjuk.
Vilka jävla superbetyg hon har fått.
Ja, alltså, Marcus Larsson, vår recensent som var där. Alltså, han var helt lyrisk efteråt.
Ja.
Det var det roligaste jag har sett. Alltså, han skuttade ut från arenan. Alltså, och ni som lyssnar, ni känner Marcus. Marcus skuttar inte själv. Alltså, det är något helt otroligt som har hänt.
Jag tror att om Marcus var med i podden idag så hade han inte kunnat prata om något annat än Lady Gaga.
Det hade
han
inte
faktiskt. Ja, faktiskt. Mm. Ja, men kul ju. Ja. Sen fick jag upp en trailer för Bridgerton säsong 4. Och kom på att den här serien brukar jag älska. Men jag har glömt bort den lite för att den tredje säsongen var inte jättebra. De två första älskar jag. Men jag blev ändå lite pepp. Det var lite så här intensiv trailer ändå.
Mm.
Jag har faktiskt bara sett den första säsongen och känner, vet ni vad, kostymdrama? Nej.
Ja. Fan, det är Emanuel
som älskar Bridgerton. Som tyvärr.
Emanuel, vart är du när jag behöver dig?
Och,
Det händer lite smått och gott helt enkelt i nöjesvärlden. Ja, tjejor! Tack så mycket.
Tack själv, kära Nathalie.
Underbara ni.
Så trevligt.
Det är så mysigt. Tänk att det här är vårt jobb.
Ja,
det är så härligt. Det var det för den här veckan. Jag heter Nathalie, det blir Jenna. Och vi hörs igen nästa vecka.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.